Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Fastän klockan är 2 på natten den 22 november 2021 har en kö redan bildats framför den vita domstolsbyggnaden i San Jose. Det surrar av förväntan i luften och allt fler strömmar till, trots att natten är kall. När domstolen slår upp sina portar klockan 7:30 på morgonen ringlar ormen av köande människor hela vägen runt kvarteret.
Foolishly, I got here at 5:50. I should have come like 2 hours earlier.
Utöver alla journalister vars jobb det är att vara här så lockar rättegången en brokig skara människor. I folkhavet finns forskare, jurister, studenter, entreprenörer och performancekonstnärer.
So the full look is $100, but I'll break it down. So yeah, it's $40 for the turtleneck. The wigs are also $40.
Det är alltså Elisabeths signaturlook som är till salu här. Blond peruk, rött läppstift, svart polo och en energidryck som ser ut att bestå av blod.
These energy drinks are $10 and the lipstick is $10.
Så anländer hon, huvudpersonen, strax innan klockan 8. Hon möts av en vägg av kameror och journalister. Och vad som verkar vara fans.
God bless you, girl boss. God bless you, ma. Special. They can't f*** with it. She is the boss. Girl boss.
You looking forward to this?
Med självsäkra steg och med blicken riktad rakt framför sig går hon förbi folkskarorna.
Like it's a little test of your persuasive skills.
Hand i hand med sin partner Billy Evans och sin mamma Noelle. För nu är den här. Dagen då Elizabeth Holmes själv ska vittna. Det här är Uppgång och fall med Dropout, rättegången. Berättelsen om hur Elizabeth Holmes åtalas, misstänkt för flera fall av grovt bedrägeri som vd för blodprovsföretaget Theranos. I 7 avsnitt kommer vi följa rättegången mot Elizabeth Holmes. Vi kommer höra vittnen, experter, patienter, journalister och Elizabeth Holmes själv berätta. Om du inte har lyssnat på den första säsongen av The Dropout här i Uppgång och fall, föreslår vi att du börjar med det. Den här serien är en samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Third Year Studio. Originalintervjuerna är i de flesta fall gjorda av den amerikanska journalisten Rebecca Jarvis. Och du kommer höra henne ställa en del frågor i avsnitten. Jag heter Josefin Patsauer. Femte delen. Elizabeth vittnar.
My name is Elizabeth Holmes.
Det är så hon börjar. Hennes röst är fortfarande mörk, men den låter lite varmare och mer avslappnad än vad den gjort de senaste åren. Inte alls som då när hon höll sitt TED-talk.
We see a world in which no one ever has to say goodbye too soon.
Elizabeth har kämpat för att få slippa bära ansiktsmask. Och efter att domare Edward Davila försäkrat sig om att hon är vaccinerad, godkänner han det. Hon håller huvudet lite lutat åt höger och har blicken fokuserad på försvarsadvokat Kevin Downey. På läpparna spelar vad som ser ut att vara ett litet leende. Vid några tillfällen skrattar hon till, som till exempel när hon letar efter ett papper i en stor vit perm som hon har liggande framför sig.
Elisabeth ger ett helt avslappnat intryck. Vid några tillfällen verkar hon till och med upprymd när hon lutar sig fram mot micken och svarar på Kevin Downeys frågor. Elisabeth börjar med att beskriva de olika generationerna av Theranos blodprovsmaskiner. Den första, berättar hon, användes i en studie ledd av det globala läkemedelsföretaget Novartis 2006. Elisabeth säger att man då hittade ett allvarligt problem med blodprovsmaskinen. Klistret som höll ihop den lossnade när maskinen utsattes för ett visst tryck.
Which meant that if we were going to be shipping these cartridges all over the place, we had a problem.
Rebecca Jarvis återger Elisabeths ord från rättssalen.
What did you do in response to that problem?
Frågar försvarsadvokat Kevin Downey.
We went back to the table with our engineers and scientists and tried to figure out how to fix it.
Svarar Elisabeth.
And were you able to develop a solution ultimately to that problem?
Frågar Kevin Downey.
We did,
säger Elisabeth och ler stort. Och ett år senare, mot slutet av 2007, berättar Elisabeth, stod Theranos blodprovsmaskin 3.0 färdig. Den var tänkt att användas i Theranos många samarbeten med läkemedelsföretag. Elisabeth fortsätter med att berätta för rätten hur viktig hon tyckte att hennes idé var. Rebecca Jarvis återger.
We thought this was a really big idea. Because the human processing that's often required with testing would not be required. And as a result, it could cut out the error in traditional lab testing. And it could be programmed to run any protocol on one device.
Elisabeth föreställde sig att Theranos teknik skulle kunna användas av läkemedelsföretag för att öka förståelsen kring effekten av viss medicin. Och att det skulle kunna vara ett verktyg för att snabba på processen vid läkemedelsstudier, berättar hon. Juridikprofessor Ellen Kreitzberg vid Santa Clara universitetet säger att det här är ett strategiskt beslut av försvaret.
The difficulty with charges like wire fraud is it really hinges on the intent of the person charged. Here the intent of Elizabeth Holmes.
De etablerar redan tidigt i vittnesförhöret med vilken inställning och attityd som Elisabeth gick in i projektet Theranos.
So the government has to prove that she made representations that she knew to be false. And they've done that pretty effectively. But the harder part, and it's a real uphill climb, is they have to prove that the reason she made those misrepresentations was that she intended to defraud either the investors or the patients, depending on which count. The defense, both by the force of her personality and all the things that she's saying about what happened, is trying to show she's either naive, she's acting in good faith, she was well-intentioned, and as she said numerous times, she truly believed in the technology.
Ett annat strategiskt val från försvarets sida är att sätta Ian Gibbons i fokus. Dr. Ian Gibbons var den forskare som stod högst i rang på Theranos 2005. Han var en extremt smart kille, med en hel hög av examina från Cambridge-universitetet och nära 200 patent i eget namn. Han hade blivit rekommenderad av Theranos styrelseledamot Channing Robertson, Elisabeths tidigare professor vid Stanford och en av hennes största påhejare. Men allt det där får rätten aldrig höra om Ian Gibbons. Och de får inte heller höra att han, efter en tids depression som, enligt vad hans änka påstår, ska ha förvärrats av att han blev så dåligt behandlad på Theranos, valde att begå självmord. Rochelle Gibbons hörde sig i första säsongen av The Dropout. Då berättade hon om Ian Gibbons död.
How many years had he worked at Theranos?
Since 2003. 10 years.
10 years he worked at Theranos.
Yeah.
Did they send flowers?
No. I fully expected something from them. And they didn't do anything.
What has this done to your life?
At the worst, it's come close to ending it. But I mean, this is... I can't. People like that should be in jail. They should not be allowed to destroy people's lives.
Men juridikprofessor Ellen Kreitzberg säger att sådana detaljer inte kommer att lyftas i rättegången.
I am certain the judge would never allow any evidence about the suicide into the courtroom, But she talks about relying on a lot of things he said to her as telling her how these tests were working and these issues were being validated. And yet that's not clear at all that that's what Dr. Gibbons was saying. So it'll be interesting to see what the government's going to be allowed to do on cross-examination with that.
Så går försvarsadvokat Kevin Downey tillsammans med Elisabeth på ett väldigt detaljerat sätt igenom en rapport som hon fick från Ian Gibbons 2008. Och så avslutar Kevin Downey med att fråga Elisabeth hur hon förstod rapporten. Rebecca Jarvis återger.
What, if anything, did you take away from Dr. Gibbons' presentation? I took away that we were hitting the design goals and that the system was performing in a way that was excellent in clinical sites,
svarar Elisabeth. Sen tar Kevin Downey upp ännu en rapport skriven av Ian Gibbons i början av 2010. Den här rapporten handlar om de steg som Theranos tänkte ta för att utveckla nästa generation av sin blodprovsteknik. En maskin som ännu inte var klar, men som kallades 4.0. Kevin Downey vänder sig till Elisabeth och frågar.
As a result of the presentation that you received in February 2010 regarding Theranos' technology, what did you understand that the technology could do with respect to blood tests? I understood that the 4 series could do any blood test,
svarar Elisabeth.
I found the whole Ian Gibbons thing so tragic, really.
Ann Kopsil är tidigare chef inom bioteknikbranschen med en doktorsexamen i kemiteknik från Stanford. Hon har följt Elisabeths uppgång och fall och en gång i tiden var hon snubblande nära att ta ett uppdrag som konsult för Theranos. Ann Kopsil har regelbundet suttit med som åhörare i rättegångssalen. Men hon har också tittat närmare på de bevis som presenterats. ABC's reporter Rebecca Jarvis möter henne utanför domstolen.
That 4.0 document was actually a set of specs and a wish list. I looked at the whole thing last night. It's 112 pages. He has many cases where they need to make inventions. They don't know how to do it. They're considering licensing in technology from other companies. So there was still a lot of work to do. That document makes it clear.
And I was struck by the way that they were framing this Theranos 4.0 document. If you knew that there was no actual device that had been created, you would know that that was this wish list, that it was about what the future could hold, not about what had already been created.
Yes, I agree with you. They are very good at putting things out that are future, but making it sound like it's about done or about ready to go.
Påtagligt frånvarande ur Elisabeths vittnesmål om Ian Gibbons var hans allvarliga oro gällande Theranos-teknik. Den uppstod när Walgreens-lanseringen närmade sig och Theranos teknik skulle ut och möta patienterna. Det här har Ian Gibbons änka, Rochelle Gibbons, berättat om.
He told me that they were about to roll out these things in Walgreens and I said, what do they have to roll out? And he said, they don't have anything to roll out. And, you know, it's tremendously upsetting to him. Ian felt like people's lives were on the balance, and along with his own scientific integrity. So he was just deeply distraught. And he went to talk to Channing in confidence, and he told Elizabeth about it, and she fired him on the spot.
Channing told Elizabeth?
Yeah.
And she fired
Ian on the spot.
Eftersom han är död kan Ian Gibbons inte kallas som vittne för att bemöta Elisabeths påståenden. Så frågan är hur åklagaren då ska hantera den här delen av Elisabeths vittnesmål. Här är juridikprofessor Ellen Kreitzberg.
Well, they certainly can show that he's passed away, and I wondered whether they would want the jury to be informed of that information to explain why they haven't called him. So this is going to be a very tricky evidentiary area. Because the government didn't object when his name was first raised, I have to believe there's been some discussions outside the presence of the jury about this issue.
Och förutom Ian Gibbons är det en annan fråga som tar upp mycket plats i Elisabeths vittnesmål, nämligen hennes olika samarbeten, som till exempel det med den amerikanska försvarsmakten. Till slut erkänner hon att det aldrig blev av, men för att höra henne säga det krävs att man spetsar öronen. Försvarsadvokat Kevin Downey ställer frågan till Elisabeth.
What programs did Theranos attempt to partner with the Department of Defense on in 2008 and 2009?
Attempt är nyckelordet här. Alltså vad Theranos försökte få till för samarbete med Försvarsmakten. Och Elisabeth svarar med att gå igenom de här försöken till samarbeten mycket detaljerat. Rebecca Jarvis återger från rättssalen.
There were several. One was seeing whether there were markers in the blood that could predict PTSD. Another was associated with diabetes management. Another was dealing with infection and trauma patients and seeing if you could better predict when that infection hit the bloodstream and people were going to get really sick.
Och alla de här försöken lät verkligen lovande. Men innan försvarsadvokat Kevin Downey går in på vilka av dem som faktiskt föll ut, säger han att han vill ta ett steg tillbaka. Han vill veta vilken avdelning på försvarsdepartementet som Elisabeth varit i kontakt med. Och det visar sig vara en avdelning som går under namnet Tatrick. Och Kevin Downey ägnar flera minuter åt att gräva i detaljer kring den här kontakten. För att till slut ställa frågan.
Was Theranos successful in forming a partnership with Tatrick in 2008 and 2009?
Men vid det här laget är det nog inte helt uppenbart för alla vad frågan egentligen gäller. Alltså Elisabeths samarbete med den amerikanska försvarsmakten. Och Elisabeth svarar, kort och koncist, med bara ett ord.
No.
Theranos lyckades aldrig få till ett samarbete med försvarsdepartementet.
There is some kernel of truth to the things that she said.
Juridikprofessor Ellen Kreitzberg.
So for example, the government presented extensive evidence that she kept telling her investors she had contracts with the Department of Defense. And we learned that she did have a relationship with people there. And so there is something there, but it's not what she told people. And this is where it'll be very hard for the jury to parse that out. Will they find that the misrepresentations were not significant or not intentional because they were only a little bit off? Or will they accept the government's argument that her misrepresentations went to the heart of the issues?
Den sista stora frågan vid dagens förhandling är Elisabeths försök till samarbete med de stora läkemedelsjättarna som Novartis, AstraZeneca, Merck, Bristol Myers Squibb, Centocar, GlaxoSmithKline, Celgene, Schering Plough, Pfizer. Försvarsadvokat Kevin Downey visar rätten en bild med rubriken Färdiga framgångar. Och så pekar han på punkten Studier med olika läkemedelsbolag. Och Elisabeth går igenom dem alla, punkt för punkt, in i minsta detalj. Hon redogör för samtalen, utvärderingarna och allt det arbete som Theranos gjorde under åren 2008-2009. Till exempel, säger Elisabeth, så ledde samarbetet med schweiziska Novartis till att Theranos blodprovsmaskiner utvärderades i Europa. Och med ett leende berättar hon för rätten att hon minns det som att Theranos teknik gjorde riktigt bra ifrån sig. Vad gäller Bristol Myers Squibb så berättar Elisabeth att de var överens om att göra en klinisk studie ihop under 2008 eller så. Men eftersom Theranos från och med 2010 bytte fokus till detaljhandel så blev den studien aldrig av. Budskapet från försvaret här är att, ja visst, överenskommelserna med läkemedelsbolagen rann ut i sanden. Men det var inte för att Theranos inte var framgångsrikt utan för att företagets mål förändrades. Riskkapitalist och investerare Brian Roberts säger att den här långa listan av kontakter inom läkemedelsindustrin skulle kunna imponera på juryn. Men att när allt kommer omkring så betyder den här typen av tidiga samtal inte så mycket.
How common would these types of conversations be between a young startup company and pharma companies?
Multiple times every day, all the time. There are legions of people at each of these large companies who are not doing their job if they're not talking to small companies. That's their sole professional purpose in life. So it sounds as though they did a very good job getting various pharmaceutical companies to test out their technology. It does not sound as though they got much traction actually creating any business relationship with those pharmaceutical companies. And so, in fact, talking to pharma companies is not any particular indicator of success or triumph, but all they're doing is trying to understand whether or not some new technology stacks up to the stuff that they're using now.
Och så var det Pfizer, läkemedelsjätten som varit ett hett ämne genom hela den här rättegången. Elisabeth säger att Theranos slöt avtal med Pfizer om att genomföra en studie i syfte att ta fram tester användbara för cancerpatienter. Theranos sammanställde en rapport om arbetet med testerna, men utifrån vad Elisabeth kan minnas fick hon aldrig någon återkoppling på rapporten från Pfizer. Och det blev heller aldrig någon klinisk studie med Pfizer. Men det säger varken Elisabeth eller Kevin Downey något om idag. När dagens förhandlingar börjar lida mot sitt slut säger juridikprofessor Ellen Kreitzberg att försvaret varit framgångsrika. Inte minst med att utmåla Elisabeth som en person som handlat i god tro.
Her testimony encapsulated the I had a vision, I truly believed it, I always acted in good faith and I would never have deceived anyone.
Did you believe it?
The jury is not supposed to determine did they believe her testimony, because that's really asking did she prove that she is innocent? And the jury's still supposed to say did the government prove that she's guilty beyond a reasonable doubt? So the defense has to really artfully extract what she said to say here's a reason to doubt. Maybe you think it's possible that she defrauded. Maybe it's even probable that she intended to defraud. But if you are concerned and you're thinking, well, maybe she really is a good person, maybe she just made some mistakes, when you question it that way, you have to find her not guilty.
Prick klockan 9 nästa dag går Elisabeth tvärs över golvet i rättegångssalen och slår sig ner i vittnesbåset. Redo att ta sig an sin andra dag som vittne. Hon krånglar av sig ansiktsmasken och visar upp samma vänligt leende och avslappnade ansikte som dagen innan. Försvarsadvokat Kevin Downey tar till orda. Och när han idag återkommer till frågan om Theranos avbrutna samarbeten med de olika läkemedelsföretagen får han det att låta som att det berodde på att Theranos förändrade sin företagsmodell och valde att rikta in sig mot detaljhandeln istället. Något som ledde till Theranos samarbete med Walgreens. Kevin Downey inleder med att blicka tillbaka på Elisabeths första möten med...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Apotekskedjan. Och för första gången lyfter Kevin Downey nu specifikt det påstående som vi hört så många gånger genom den här rättegången. Nämligen att Theranos teknik blivit utförligt utvärderad och godkänd av 10 av de 15 största läkemedelsföretagen. Så vänder han sig till Elisabeth och frågar vad hon menade när hon sa så. Elisabeths svar kommer direkt.
That our systems, chemistries, cartridges, devices, software have been tested against standards by these companies.
Men är det verkligen hur en potentiell investerare skulle uppfatta det påståendet? Inte riktigt, säger riskkapitalisten Brian Roberts.
Would you define it as validation as an investor?
No, I would not. Not without seeing the specifics and the breadth of the data. And frankly, validation in a pilot study carries a lot less weight if the company that you are validating with then doesn't adopt your technology broadly.
Så har tiden kommit att adressera elefanten i rummet. det vill säga den förfalskade rapporten med Pfizers logga på. Kevin Downey vänder sig till Elizabeth. Rebecca Jarvis återger.
Who added the logo to the top of those documents? I did,
svarar Elizabeth självsäkert. Det är ett mic drop moment. Hela rättegångssalen spetsar öronen. Kroppar hörs byta ställning på stolarna och det klickande ljudet från fingrar som hamrar på tangentbord ökar påtagligt.
When did you do that?
Frågar Kevin Downey.
Just before sending them to Walgreens,
svarar hon.
Why did you do that? Because this work was done in partnership with those companies and I was trying to convey that,
svarar Elizabeth. Ungefär här hörs flera tydliga suckar från åhörarplats och några himlar med ögonen.
You've heard testimony from witnesses in this case that they thought that the reports that you sent had been prepared by those pharmaceutical companies. Do you recall that?
Frågar försvarsadvokat Kevin Downey.
I do,
säger Elizabeth.
Did you intend to give that impression when you transmitted those reports to Walgreens? No, but I've heard that testimony in this case and I wish I had done it differently.
Nu ler Elizabeth inte längre. Istället har hon en väldigt bekymrad min. När hon förhördes av SEC, USA:s motsvarighet till Finansinspektionen, sa hon förresten något liknande.
Why did you include these reports in investor materials?
In general, we were trying to communicate with investors about the broad potential of the technology.
So in other words, the reports in a way gave credibility to the functionality and the accuracy of Theranos's manufactured devices.
I've never thought about it like that.
Were you ever concerned that the title and the fact that these reports were included in the binder would give the impression to potential investors that these pharmaceutical companies had drafted these reports and that Theranos had not drafted them?
No.
Så hur kan Elizabeths förklaring tänkas landa hos juryn? Här är juridikprofessor Ellen Kreitzbergs syn på saken.
I think her explanation of even I wanted to show our partnership when those partners were disavowing the report or disagreeing with it or just said we're not even involved in it just doesn't ring true. So that piece of evidence, which I thought was one of the strongest for the government, remains incredibly strong in spite of that explanation. It was one of the weaker parts of the explanation that she's been given for all the other factors presented at trial.
Sen ägnar försvarsadvokat Kevin Downey en stund åt Walgreens brist på research och faktakoll av Theranos. Rebecca Jarvis återger.
Do you recall at some point that Walgreens said that it wanted to have the technology that Theranos had been using evaluated by scientists at Johns Hopkins?
Frågar han.
I do,
svarar Elizabeth.
And was that something that Theranos was willing to do? Yes,
säger hon. Elizabeth säger att ett expertteam på Johns Hopkins universitetet ombads utvärdera Theranos teknik och dess möjligheter. Försvarsadvokat Kevin Downey ber Elizabeth att beskriva sin kommunikation med universitetet inför den här utvärderingen.
We had a very detailed discussion about different aspects of the technology designs and the data itself,
säger hon.
The experts from Hopkins asked a lot of questions about the data and about our designs, our methods for developing new tests and how we went about that,
säger Elizabeth. Och en sekund senare lägger hon till.
And we answered them.
Utifrån samtal med Theranos och informationen som man fått från Elizabeth satte Johns Hopkins universitetet ihop en rapport åt Walgreens. Och Kevin Downey läser högt ur den för rätten.
The technology is novel and sound. It can accurately run a wide range of routine and special assays.
Och med ett leende på läpparna säger Elizabeth.
Our team was really excited about this. These were some of the best laboratory experts in the world, and we had sent them binders of material to review before our meeting. We had gone through every aspect of our invention in detail, and getting this kind of feedback was amazing.
Men experterna på Johns Hopkins såg aldrig någon av Theranos blodprovsmaskiner. Och det finns en sak i rapporten som Kevin Downey inte läser upp, men som riskerar att komma tillbaka när åklagaren ska fråga ut Elizabeth. Längst ner i rapporten står det nämligen tydligt.
The materials provided in no way signify an endorsement by Johns Hopkins Medicine to any product or service.
I have to assume that the government is going to pick up the pieces of the Johns Hopkins report that was not elicited in direct examination, and that those issues with the Johns Hopkins not acknowledging or supporting the technology is going to be brought out in the government's rebuttal case.
Efter att ha tagit del av rapporten från Johns Hopkins bestämmer sig Walgreens 2010 för att gå vidare med samarbetet med Theranos. Från början var tanken att ha Theranos-teknik inne i butikerna för att kunna göra blodprovsanalyser på plats. Men det hade krävt ett godkännande från FDA, USAs motsvarighet till Läkemedels- och livsmedelsverket, av både blodprovsmaskinen och alla dess möjliga tester. Något som Theranos inte hade. Så istället skapade Theranos en tvåstegslansering med Walgreens. I fas 1 skulle blodproverna skickas på analys till ett centrallabb i Palo Alto. Och sen i fas 2, när Theranos uppfyllde alla myndighetskrav, skulle man gå över till att göra testerna i butik. I sitt vittnesmål säger Elizabeth att det var Walgreens som ville ha det så. Rebecca Jarvis återger.
Walgreens had a lot of regulatory lawyers and experts, and they ultimately decided that we should not put the devices in the store because of FDA and CMS reasons, but instead that we should be a central lab where samples are shipped. And did Theranos agree that that was necessary?
Frågar försvarsadvokat Kevin Downey.
Our lawyers had different opinions, but we agreed to do what Walgreens wanted.
Svarar Elizabeth. Och så säger hon till rätten att hon förväntade sig att fas 1 skulle vara
incredibly short.
Utifrån idén om tvåstegslansering skrev Theranos forskare till verket. Men det var ingen rak väg framåt. Försvarsadvokat Kevin Downey vänder sig till Elizabeth med en fråga.
What was your understanding of the challenges during that period?
Hon svarar.
It's never smooth. There are always challenges. We were constantly working to make sure we had the right components in the device to handle all the tests that were ultimately going to be the test list for retail. That meant there was a lot of changes to the device.
Elizabeth berättar att allt eftersom tiden gick så blev det uppenbart att de hade problem med centrallabbet. Theranos blodprovsmaskin 4.0 var konstruerad för att kunna göra blodprovsanalyser på plats. Men det visade sig att byggnaden där alla små maskiner stod inte hade tillräcklig elektrisk kapacitet för att alla skulle kunna köra samtidigt.
To put this many devices in a single room like that would require very significant adjustments to the building for power and for heat,
säger Elizabeth.
They give off a huge amount of heat.
Och det här, i kombination med den mängd blodprov som levererades vid samma tidpunkt varje dag, gjorde att man halkade efter med blodprovsanalyserna.
Did you begin at a certain point to consider it potentially impractical for these devices to be the means by which blood tests would be run in that central lab?
Frågar Kevin Downey.
Yes,
säger Elizabeth. Elizabeth berättar att hon och hennes team började leta efter lösningar. Något sätt att göra mindre blodprovsanalyser utan att behöva förlita sig på Theranos blodprovsmaskin 4.0. Och lösningen blev att låta göra blodprovsanalysen på modifierade maskiner inköpta från konkurrenterna. Elizabeth berättar för rätten om hur Theranos forskarteam och ingenjörer byggde om två olika sorters konventionella blodprovsmaskiner så att de skulle kunna hantera Theranos små blodprovsmängder. Under den här rättegången har flera vittnen, företag såväl som privata investerare, samstämmigt sagt att hade de känt till det, hade det varit avgörande för deras beslut att investera i Theranos.
There's been testimony from a number of witnesses in the case that they were not aware that Theranos was running blood samples on these kinds of platforms. Do you recall that?
Kevin Downey ställer frågan till Elizabeth.
I do.
Svarar hon.
Did Theranos publicly disclose that it was operating these third-party devices? No. Did you tell Walgreens that you were running the tests on these modified commercial platforms? Not in this way,
säger Elizabeth. Och varför gjorde du inte det? Frågar Kevin Downey.
Because this was an invention that we understood from our counsel we had to protect as a trade secret. And that if we disclosed that information, we would lose trade secret protection.
En förklaring som riskkapitalisten Brian Roberts inte ger mycket för.
What do you make of the fact that Elizabeth says the trade secret was the fact that Theranos was running these tests on third-party machines.
That's nuts.
Och Elisabeth fortsätter sitt vittnesmål. Hon berättar att hennes högprofilerade styrelse också rekommenderade att Theranos höll det hemligt. Det här att man använde blodprovsmaskiner från andra företag. Då ber Kevin Downey Elisabeth att namnge styrelseledamöterna. Och hon radar upp dem. Det är tidigare statssekreterare George Shultz och Henry Kissinger. Tidigare vd på affärsbanken Wells Fargo, Dick Kovacevic. General James Mattis. Amiral Gary Ruffhead. Tidigare senator Sam Nunn och före detta försvarsminister Bill Perry. Alla styrelsemedlemmar hade en lön på $150,000 om året. Såväl som vars en halv miljon dollar i aktier i bolaget, förklarar Elisabeth. Och dessutom fick vissa av dem, bland annat Henry Kissinger, konsultersättning på ytterligare en halv miljon dollar. Juridikprofessor Ellen Kreitzberg säger att det här berättas av en anledning.
The testimony again being brought out about how much the board of directors was getting, and then in addition, these consulting fees, and if Kissinger got a half million dollars, probably others of them did too, seems again to be blaming, in this case, not victims, but blaming the people who were advising her, that they were making a whole lot of money and weren't really doing their due diligence or their responsibility to find the answers and direct her to them. It seemed to me, again, part of the everyone is at fault except Elizabeth Holmes. I don't know how effective that would necessarily be, except that everyone in this case seems to have a lot of money, and that's not a very appealing feature to a jury in this county.
Sen berättar Elisabeth om ett styrelsemöte den 8 oktober 2013, strax efter Walgreens-lanseringen. I anteckningarna från mötet finns det en referens till företagshemligheter.
One of our board members, Senator Nunn, had been on the Coca-Cola board,
berättar Elisabeth.
And he talked with us about the Coca-Cola formula and how it was protected as a trade secret and some of the measures that went into protecting trade secrets so that people didn't find out about the invention.
Så vad tänker Brian Roberts, riskkapitalist och investerare i bioteknikbranschen, om den jämförelsen?
So, sure, the ingredients in Coke are a trade secret. What Coke does not do is go buy a whole trailer full of Pepsi and put it in Coke cans. Theranos, what they're actually doing is, like the Wizard of Oz, going behind the green curtain and using somebody else's machine.
I sitt vittnesmål hävdar Elisabeth att om det kom ut att Theranos använde konventionella blodprovsmaskiner från andra tillverkare, så skulle det kunna vara förödande och i värsta fall sätta Theranos i konkurs. Elisabeth säger att hon berättade för FDA att Theranos använde ombyggda maskiner. Och det gjorde hon eftersom FDA lovade henne sekretess för företagshemligheten. Men berättade hon för FDA att de faktiskt analyserade patienters blodprover på de här maskinerna? Det säger varken Elisabeth eller Kevin Downey något om.
What's interesting is from other information not brought in at this trial, we've actually seen some of the very ugly lengths that the Theranos lawyers and others went to in order to try and protect information from getting out. The jury's not going to hear that part of a trade secret protection issue. They're only going to hear what's been brought into court, which is we couldn't tell anyone. Now, Theranos has been very good about non-disclosure agreements, and there's been no questioning or talking about what about a non-disclosure agreement to a select group of your investors to talk about what your technology was doing and what it wasn't doing, and so that they could be making their decisions more accurately.
Försvarsadvokat Kevin Downey fortsätter framåt och nu vill han prata om Walgreens-lanseringen 2013. Han vänder sig till Elisabeth och frågar vem det var som avgjorde om en viss blodprovsanalys var kliniskt validerad och redo att användas.
The lab director,
säger Elisabeth.
Was that Dr. Rosendorf as of August 2013?
Frågar Kevin Downey. Elisabeth bekräftar.
It was.
Men som Dr. Adam Rosendorf tidigare vittnat om i den här rättegången så kände han sig ibland pressad av Elisabeth att gå i god för blodprovsanalyser som han var osäker på.
Did you ever pressure Dr. Rosendorf to clinically validate tests that he did not want to clinically validate? No. Did you have the training to make a decision as to whether or not an assay was valid for clinical use? No. Are you aware of any assay being used in the clinical laboratory at Theranos that was not validated and approved by the laboratory director? I am not. Would you have permitted that? No.
Sen lyfter Kevin Downey en annan del ur Adam Rosendorfs vittnesmål, nämligen hur han uttryckt oro över att vissa tester gav felaktiga resultat, och detta bara dagar innan Walgreens lanseringen.
To the extent that there were those concerns, why didn't Theranos delay its commercial launch? We did delay the validation of any test of which there was a concern,
svarar Elizabeth. Kevin Downey lyfter också det marknadsföringsmaterial som Theranos använde vid tidpunkten för lanseringen.
Did you personally research or verify every statement made in those marketing materials?
Frågar han Elizabeth.
No,
svarar hon.
Did you ever approve any marketing materials that you thought were inaccurate? No.
Och så poängterar Kevin Downey hur oerfarna Theranos var vid den här tidpunkten vad gällde marknadsföring och varumärkesbyggande.
What was the public presence of Theranos in the years 2004 to 2013? It was almost nothing,
säger Elizabeth. Elizabeth berättar för rätten hur hon anlitade reklambyrån Chiat Day, som vi berättade om i första säsongen.
I understood that they were one of the best marketing firms, that they had worked with companies like Apple on the launch of many different products and created amazing advertisements.
Hon säger att hennes företag
asked for their help in figuring out how to introduce Theranos to the world.
Och betalade dem miljoner dollar för att göra just det. Kevin Downey fortsätter med att jobba sig igenom tidslinjen över Theranos samarbete med Walgreens. Och han poängterar att Theranos efter lanseringen fortsatte sträva efter FDAs godkännande av sin senaste modell, blodprovsmaskin 4.0. Detta trots att den inte användes i samarbetet med Walgreens. Men vad Kevin Downey inte nämner är att Theranos bara lyckades få ett av alla sina tester godkänt av FDA och att alla deras ansträngningar egentligen inte ledde någonstans. Den ursprungliga planen var att lansera Theranos teknik över hela landet, i alla Walgreens 8000 butiker. Men det blev bara verklighet på 41 platser. Förstod Elizabeth vid den här tiden att det fanns problem, undrar Kevin Downey.
In the first half of 2014, what did you understand about how that rollout between Walgreens and Theranos was going? I understood it was going well,
svarar Elizabeth.
Was there ever a time that you understood by the end of 2014 that Walgreens would not agree to open additional Theranos service centers? There was not.
Det är ett konstigt svar, med tanke på det sms som Sunny Balwani skickade till Elizabeth i slutet av 2014 och som kom fram under Elizabeths förhör med SEC, USAs motsvarighet till Finansinspektionen.
There's an SMS message on November 19th, 2014, and it appears to be from Sunny Balwani to yourself. And he says, we can't scale with WAG. And WAG, you understand, is Walgreens?
Yes.
Okay. And then in his next text message, he says, they are terrible and we need SWY and CVS. Do you understand SWY to be Safeway?
Yes.
And then you respond, it is time. Let's get SWY done this week. We can do it.
Men det kunde de inte, skulle det visa sig. Inte den veckan och ingen annan heller. För Theranos blodprovsteknik kom aldrig att användas inne på livsmedelskedjan Safeway. Och vad gäller Sunny Balwani så lyser hans namn med sin frånvaro under Elizabeths vittnesmål. Men Kevin Downey nämner honom en gång. På tal om Safeway.
Who at Theranos was principally responsible for shepherding that financial due diligence in the period before the Safeway agreement was signed? Sunny Balwani was.
Men när Elizabeth är klar med sitt vittnesmål för den här veckan har ingenting sagts om anklagelserna mot Sunny gällande misshandel och övergrepp. Det har inte funnits minsta antydan.
I'm sure the defense very intentionally did not raise it before the Thanksgiving break because they could have led with that information and put it right out there right away.
Och det ska visa sig att det är precis det som är planen.
Du har lyssnat på Uppgång och fall med Dropout, Rättegången. En samproduktion mellan ABC Radio, Nightline och oss på Third Ear Studio. Originalversionen av The Dropout är skriven och producerad av Taylor Dunn, Victoria Thompson och Rebecca Jarvis. Och vi som jobbat med den här produktionen från Third Ear Studio är Josefin Patsauer, Joel Silberstein Hont, David Mer och Gustav Sondén. Elizabeth Holmes, Billy Evans, familjen Holmes, familjen Evans och Sunny Balwani har inte svarat eller avböjt att kommentera innehållet i den här podcasten.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.